Välkomna till Helikopterpodden med mig, Katrin Nilsson och Anneli Pompe. Idag ska vi prata om stora maskiner.
Ja, helikoptrar såklart. Vi har nördat ner oss i några olika helikoptertyper som vi har varit intresserade av sedan början.
Vi går på storlek idag och börjar med de allra största. Alltså att vi kommer att titta på riktigt stora maskiner och så grottar vi ner oss i dem som du säger.
Det kan bli roligt. Och det som är roligt med den här typen av research som vi måste göra är att vi lär oss otroligt mycket på vägen. Det var jättekul att läsa på om de här helikopterna. Och det är ju något som egentligen har vi bara hört om dem och tittat på dem lite grann på ATPL-teorin när vi gick igenom AGK.
Precis. Jag tänker mig att det här är ett bra sätt att jämföra maskiner. Att reflektera över hur mycket en helikopter kan lyfta säger mig inte alltid så himla mycket. Men sätter mig i kontext med en annan helikopter så tror jag, i alla fall jag har fått öka förståelse.
Absolut. Också att otroligt många olika lösningar det finns på rotorsystem och hur man bygger helikopter och hur de ska gå snabbare, hur de ska lyfta mer och sådär. Det är jättekul.
Och de som vi kommer att titta på idag, de sticker ut på ena eller andra sättet.
Några är fina och några ser bara jättekonstiga ut. Om du som lyssnar är helikopternörd så kanske du redan listat ut vilka det är vi ska prata om.
Första helikoptern ut är Vertolen.
Woho!
Och vet du vad? Anledningen för att jag väljer den, det är att den kommer ofta upp i samtal när jag har med folk.
Mm-hmm.
Till exempel om jag i de sammanhang jag jobbar eller pratar om faktumet att jag jobbar inom helikopterbranschen. Så, och de människorna som jag pratar med vill berätta sin historik kopplat till helikopter. Vad har de för erfarenheter? Så oftast är det två anledningar. Antingen så har de åkt en ambulanshelikopter från att de har gjort illa sig i fjällen. Eller så har de gjort lumpen och flygit Vertolen.
Ja, men nu när du säger det så, det har hänt mig också.
Eller hur?
Jag vill då den användes som mest kanske.
Jag tänker med det. I alla fall för oss här i Sverige så är den väldigt nära till hans i militären och med den tiden de som vi pratade med gick.
Har du också hört smeknamnet Bananen?
Ja.
Eller Bananhelikoptern?
Just det.
Har den varit gul någon gång?
Det har den inte.
Okej. <Okay. laughs>
Men ja, med dess form med varsin rotor, det är en tandemhelikopter så att det är en rotor fram och bak och de går åt varsitt håll så att de motverkar varandras tork kan man säga.
Just det, och då slipper man stjärtrotor helt, eller har den något?
Ja, man slipper den helt, precis. Och vi kallar den för Vertol. Nu så, den heter Vertol 107. Och sen så köpte Boeing upp Vertol. Och så den, sen fick namnet Boeing Vertol 107.
Ah, okay.
Och det här Vertolen börjades bygga någon gång på 50-talet, kanske. Och för oss i Sverige så kallas den för helikopter 4.
Jaha.
Det är det namnet som den har fått här, om man säger så. Och den finns både i civilt och militärt. Dels så använder man den till exempel i, när man använder den i USA så fick den ett smeknamn, Sea Knight.
Okej.
Okay. Alltså havs knight, havsriddare.
Ah.
Så. Alla de här helikopterna brukar ju få något typ av smeknamn eller sådär.
Ja, men det är sant, det är sant.
Ja, precis. Och vi här i Sverige, vi har haft, jag tror drygt 20-tal, kanske 22 olika helikoptrar. Och när jag läste på här så visade det sig att, det kunde inte jag innan, men att det har varit två haverier.
Jaha.
Med Vertolen
i Sverige.
I Sverige, precis. Och de var runt 60-70-talet bägge två.
När de var ganska nya.
När de var ganska nya och mest aktiva. Så. Och en sak som jag tänkte på det var lite lustigt för Vertolen som sagt var relaterar mest till det militära för oss i Sverige. Och det visade sig också att den användes till att söka efter ubåtar. Kom du ihåg den här ubåtsjakten som var i Östersjön? Ja, och då använde man de här till att göra så här, doppa ner, eller en doppsonar ner i vattnet och så söka efter ubåtar på det sättet. Eller göra en radar och söka på ytan. Och då, det här visste ju inte jag innan, men jag minns filmen Jönssonligan. Fun fact. Jönssonligan dyker upp igen. Då så, har du sett den?
Nej.
Då så ska de råna IKEA på pengar. Så går det galet såklart. Så att de sätter igång larmet på IKEA och de blir av med pengarna. Men i samma veva så hittar... ser de några ryssar som de smugglar in något fuffens i Sverige med hjälp av begagnade IKEA-möbler på någon vänster. Mm-hmm. Och då hittar de på en annan kupp kopplat till det. Men då var den ubåtsjakten ganska aktuell. Och i slutscenen i Jönssonligan, då tror jag att det är en Vertol. Jag har själv inte hittat något klipp. Men för då så Jönssonligan, så de lurar ju Wallenberg med att använda en roddbåt med någon med ett svart tält och ett sådär stuprör för att låtsas att det är en båt, ubåt. Och sen så snor de alla pengar av Wallenberg. Men det är ju en hype av ubåtsjakt på den här tiden när den här filmen släpps.
Okej.
Men jag har inte hittat klippet. Det stör mig. Men jag är rätt säker att det var Vertol sista scenen.
Ja, men det kan vara en kul grej att leta på.
Ja, eller hur? Har du själv någon erfarenhet av Vertol? Har du sett någon i verkligheten?
Jag har faktiskt sett den i verkligheten för inte så länge sedan. På Säve, som är min hemmaflygplats kan man väl säga, där så finns det ett flygmuseum.
Just det!
Där, som jag inte har varit i, pinsamt nog.
Nej.
Men de är väldigt aktiva, så... Det verkar som att de tog ut sin Vertol, för nu har den stått i en annan hangar på Säve. Och det är ett par människor som typeratar sig på Vertol.
Ja, den går att flyga alltså.
Nej, men då stod den i den här hangaren och jag gick förbi och råkade gå in och fick titta på den då.
Ja.
Och den är ju enormt stor.
Ja, det
jättestor.
Är den.
Jättestor, den är ju inte vacker alltså. Det är ingen...
Nej,
jag kan inte... tycka att den är estetiskt vacker.
Nej,
men det är ju okay. Det är som att titta på ett museum liksom. Man, så här, oj, hur kunde de flyga det här? Man tittar in i cockpit och det ser så gammaldags ut.
Ja, men har den stått länge nu? Nu ska den ut och vara flygbar
ja,
igen.
Så jag missade när den startades och så, men jag vet att de har startat och kört den på Säve och den här legenden Jimpa, som är en svensk helikopterpilot. Jag har stått på honom, jag vet inte om du har träffat Jimpa. Nej, han håller på typebreak där på den i alla fall tillsammans med någon annan. Så jag hoppas att man får se den snurra omkring. Det har varit roligt.
Det. Ja,
ja, jag minns att jag sett någon sån här... Jag var på någon flygshow när jag var liten när de hade någon uppvisning med den. Och den kunde liksom stegra sig som en häst. Både framåt och bakåt.
Ja, den ställer sig på baktassarna.
Ja, så den är ju lite söt så. Men helikoptern nu kan vara det. Den ser ju för rolig ut.
Ja, du går ändå igenom en resa nu. Först så var den inte så estetiskt vacker, men nu börjar det bli söt.
Ja, precis. Det blir bättre och bättre.
Ja, det är bra.
Vad har du för förhållande till Vertolen förutom...
Jag har faktiskt aldrig sett någon i verkligheten. Och det som jag har haft så svårt med, eller som inte jag har fattat förrän jättenyss, det är skillnaden mellan Chinook och Vertol. De är ju väldigt lika varandra.
Jaha.
Och vet du vad? Jag har svaret. Får jag säga det?
Absolut.
Chinooken är egentligen som en motsvarande storebror till Vertolen. Mm-hmm. Allt är större och allt är starkare på en Vertol. Så att det är det som är grejen. De är väldigt snart lika.
Okej, okay, jag hade för mig att Chinooken hade sina rotorer bredvid varandra. Inte på längsled, men jag kan minnas fel.
Nej, precis. Utan de är väldigt snart lika. Okay. Men att Chinooken... Den, i och med att den var större och starkare, så har det tillverkats fler individer av den. Strax över 1200 kanske, medan Vertolen är drygt 500-tal.
Ljudmässigt då? Hur låter en Vertol? Nu ska jag inte be dig låta som en vertol, men hur är det ett gött ljud? För att det måste vara annorlunda när det är två huvudrotorer.
Ja, alltså jag har ju bara sett den på YouTube. Mm. Så jag, ja, vad ska jag säga?
Ska vi se om vi kan länka in lite vertoljud här i podden?
Nu kör vi!
Nu kör vi vertoljud! Så det där var alltså vertolen.
Mm.
Ja, då tänker jag att vi kan gå vidare med en helikopter som också, som många andra helikoptrar, gjordes i militärt syfte först. Så vi ska prata om helikoptern Lynx.
Åh, ja! Exakt, nu gör Anneli en spindelrörelse. Upp med armbågarna, ut med fingrarna. Och så suger du fast dig.
För att det är första gången jag fick höra talas om den här Lynxen. Det var på ATPL:en. Och vår lärare sa att den här helikoptern är fantastisk. Den kan liksom suga sig fast på skepp.
Mm.
Och vi har ju sett på YouTube helikopter som landar på skepp och det ser ju helt fantastiskt ut. Och så undrar man, hur håller de sig kvar?
Ja.
Och då fick jag se för min inre syn att den här helikoptern hade någon slags sugproppar under sig. Så att den kunde hålla sig kvar, men så är det inte. Och jag ska berätta istället vad det är som den har. Men Lynxen, för att börja från början, så tillverkades den första prototypen 1960 av Westland, som sen blev Augusta Westland. Och den kallas för multiroll-helikopter. Därför att den har en rigid titanrotor som gör att den svarar liksom på minsta lilla kommando från piloten. Så den är fantastiskt lättmanövrerad, den kan rolla åt många olika håll. Och det här rotorsystemet är unikt då, därför att den har så många manövreringsmöjligheter. Det är väldigt dyrt såklart. Men har man en rigid rotor så betyder det mer buller och vibrationer i kabinen. Men det bryr man sig inte så mycket om. Det är liksom viktigare att kunna styra.
Just det. Och det är lite lustigt, den här kallas för Lynx, lodjur alltså. Jag kan faktiskt se det framför mig när du beskriver den, att den är så här, den är ju
väldigt agil.
Den är väldigt agil och svarar väldigt snabbt på minsta lilla rörelse.
Ja, men precis.
Jag kan se de här små öronen som så här,
väldigt bra namn, Lynx.
Ja.
Och den är då otroligt lätt och strömlinjeformad för helikopter, och det var nog den första som var det på den tiden, därför att redan 1972 så satte de hastighetsrekord med Lynxen. 322 km i timmen.
Jaha!
Det är ju snabbt, är det.
Har den rekordet?
Så här är det. De ändrade lite motorer och rotorblad. Så 1986 slog den ett nytt rekord. 401 km i timmen.
Men kan vi göra om det till knop? Är det möjligt?
Ja, men det är klart. Vi flyger ju alltid i knop. Och om man då gör om det så lär det väl landa runt 200 knop.
Ah, okej. Okay.
Så det är snabbt, och det har faktiskt hållit sig, det hastighetsrekordet, till 2010 när Sikorsky X2 slog det, och då blev det 460 km i timmen, alltså typ 230 knop.
Alltså Lynxen känns ju rätt aktuell, alltså vi pratar om vertolen, kanske lite så här gammeldags. Lynxen, supermodern.
Ja, det får man säga, med att de fortfarande flyger och används, och de tillverkas fortfarande, vad jag har förstått. Och då en arméversion och den här marina versionen. Och det var den marina versionen som jag har varit nyfiken på grund av det här sugmomentet, som man undrar vad det är. Men den har några andra konstiga och annorlunda saker. Och dels så har den då en fällbar stjärtbom. De kan alltså vika in stjärtbommen.
När vill de göra det?
Jag vet inte. Kanske för att de vill ha en annan TP-punkt.
Ja, det är inte så att man liksom plockar ihop den och packar ihop den.
Nej, den är inte uppfällningsbar. Men man kanske viker in den för att det ska få plats på ett skepp. Eller, nu killisar jag. Antingen att den får plats på ett skepp eller att den inte liksom vickar omkring upp och ner så mycket, för att man har mycket tyngdpunkt bakåt.
Mm.
Men det kan man ju faktiskt ta reda på om man är nyfiken av sig. Det ska jag göra sen. Den har också en dopphydrofon, så den har också använts för ubåtsjakt.
Mm.
Och en utspaningsradar som når 360 grader. Och det här unika då med att den suger sig fast, vilket den inte gör. Den har en negativ pitch på bladen. Så den är positiv när den lyfter, men sen kan alltså pitcha åt andra hållet. Vilket kanske är unikt då för det här rigida rotorsystemet. Så att den trycker sig ner.
Ja.
Och piloter som vi har pratat med berättar att det kanske man inte använder så ofta om det inte är så att det är uppåt vindar. Och det är svårt att landa, då kanske man behöver använda den här negativa sugpitchen då.
Eller jättemycket gung.
Ja, alltså men precis.
Sätter sig på,
så att man får liksom nästan
fartygen, så ökar blir det
tyngdkraften helt enkelt genom att kasta luften uppåt istället för neråt. Mm. Väldigt, väldigt cool helikopter. Jag gillar den.
Halo.
Va?
Jag säger Halo.
Okej. Okay.
Mm. Det är ett annat namn på en helikopter.
Mm-hmm.
Mi-26.
Mi-26an!
Den,
monstret.
The Beast.
Mm.
Precis. Den fick namnet Halo inom NATO.
Okej.
Okay. Mm.
Varför då?
Jag kan anta, i och med att den har 8 rotorblad.
8 rotorblad.
Så, och de är ju så stora.
Oh.
Det blir ju, alltså, just synen av att se en Mi-26 flyga, eller när den lyfter väldigt tunga saker, vilket den tendens att göra, så ser man hur rotorbladen, ja men de får en väldigt stark koning.
Mm.
Och det är ju mäktigt.
Ja.
Och det blir som en, ja, en gloria, tänker jag.
Okej.
Så jag kan se det framför mig.
Ah, att när du sa Halo tänkte jag typ Beyoncé. Är hon som sjunger?
Ja, hon sjunger något som heter Halo.
Mm.
Stanna där.
Berätta om Mi 26.
Ja, dels så hade den också smeknamn för projekt 90 i Ryssland. För den är byggt i Sovjetunionen, eller Ryssland då. Och det är den största och starkaste helikoptern som har serietillverkats. Och det går egentligen inte att nämna Mi-26an utan att nämna en annan helikopter. Mil-V12.
Okej.
Okay. Mil-V12, det var en helikopter som Sovjet, eller Ryssland, eller vad man säger, byggde på 70-talet. Och det skulle vara den, bakgrunden kopplat till det här. För det är egentligen Mi-26 vi ska prata om. Men vi ska prata om den här först. Vi var i 70-talet och Sovjetunionen hade kärnvapen. Och de hade man placerat ut över hela sitt land. Men de var så stora och flytta och tunga så att de transporterades med tåg. Och då så byggde man tågrälser, eller man placerade ut de här kopplat till tågrälserna. Men USA var ju inte dumma att de insåg att de här missilerna är placerade ut efter tågspåren.
Mm-hmm.
Så det var inte så svårt för dem att hitta dem när de flög och letade dem. Och för då så tänkte ryssarna, ja men hur ska vi flytta de här kärnvapnen på något annat sätt då? Jo, vi bygger den här jättehelikoptern som ska kunna flytta kärnvapen.
Så den byggdes bara på grund av kärnvapen?
Man kan säga det, precis. Så på 70-talet, de tillverkade faktiskt bara 2 stycken. Och det blev inte så stor framgång. De byggde dem, men i samband med att de blev färdiga så var det inte längre aktuellt att flytta runt kärnvapen på det sättet i landet.
Jaha.
Så att de tappade lite sitt syfte.
Ja.
Så Sovjet bestämmer sig för att de vill bygga någonting som är lite mindre än den här Mil-V12. Och det är egentligen på den vägen som de bygger världens största helikopter.
Så då vill man inte veta riktigt hur Mil-V12 såg ut då, men det var ännu större.
Ja, den är gigantisk.
Finns den kvar?
Ja, ingen aning. Det byggdes ju bara 2 stycken. Men det är en merge mellan ett flygplan på så sätt att den har som vingar och sen ute på vingarna är det varsin rotor. Ungefär som Osprey ser ut.
Ja, Osprey. Mm.
Väldigt lik en Osprey.
Okej.
Okay. Så att, ja, så såg den ut.
Okej.
Okay. Men hur som helst så Mi-26an. Nu måste jag bläddra mina papper här, ska vi se. Den flögs för första gången på 70-talet, sent 70-tal, 77, 78 kanske. Och det görs den än idag. Och det var också tänkt med den här Mi-26an att den skulle ersätta två helikoptrar som heter Mi-6 och Mi-12. Den skulle vara helt enkelt grymmare än dem. Till exempel att emptiness, alltså massan när den är tom, skulle vara lägre, men att den skulle kunna lyfta eller vara tyngre än vad de, den här Mi-6 och Mi-12 var.
Okej.
Okay. Mm. Och huvudsyftet var det militära, att transportera militärfordon till exempel. Och det som den är mest känd för, de uppdrag som Mi-26 har haft. Dels en klassiker, vi pratar Tjernobyl. När Tjernobyl-lyckan hände så använde man drygt 30 Mi-26er till att arbeta kopplat till olycksplatsen.
Jaha, samtidigt kan alltså. Den lyfta ut folk också eller?
Den lyfter ut folk också. Mm. Den används mycket inom det militära till exempel. Även om det är en rysk helikopter så har till och med USA använt sig av den. Och det gjorde de bland annat genom kriget i Afghanistan. Så använde sig USA av Chinooks. Men det var en eller två gånger som Chinooks gick sönder. Men de ville hämta hem dem från olycksplatsen. Och USA kan ju inte fråga Ryssland om hjälp. För den enda helikoptern som skulle kunna hämta hem dem var en Mi-26.
Ja, de så var man använde hög helikopter för att lyfta helikopter.
Exakt. De var på så hög höjd så att ta en egen Chinook för lyftaren var inte möjligt. Utan det var Mi-26er. Men de kan inte fråga Ryssland, så då gick de en omväg genom ett företag, jag tror i Kanada, som i sin tur hyrde in en Mi-26 för att lyfta ut helikopterna.
Lite såhär, du, kan du be din kompis om den är. Vi behöver låna den.
Exakt så. Och ja, men när det var i Tjernobyl till exempel så användes den till dels för att göra mätningar kopplat till olycksplatsen ovanför, men även för att dumpa isoleringsmaterial. För de har väl fyllt igen det där så gott det går. Och då använder man bland annat helikopterar. Och då var det Mi-26er.
Okej. Okay. Ja, men den fyller ju liksom en funktion som inte mycket annat gör då, helt enkelt.
Det är ju den starkaste helikoptern.
Mm. Den hur många ton kan den lyfta? Förlåt, skulle hon säga det?
Den kan lyfta 20 ton.
20 ton!
Den kan egentligen lyfta totalt sett som med helikopter också över 56 ton.
Wow.
Den finns med i Guinness världsrekordbok.
Såklart.
Då var det på 80-talet, tidigt 80-tal, som de slog ett världsrekord. Och då lyfte de, då skulle de upp till 2000 meter, vilket är drygt 6000 fot, 6500 säger vi. Och då så lyfter man 56,77 ton totalt. Oj. Sett. Det är världsrekordet.
Och vad väger helikoptern i sig själv?
Tom så väger den 28 ton.
Så den kan väga, den lyfter väldigt mycket mer än vad den väger.
Ja.
Kanske de flesta, nej det gör inte de flesta helikopter. Men coolt ändå.
Mm. Och en annan så här klassisk historia kopplat till den här var när den lyfte en mammut.
Va?
De hittade ett skelett av en mammut ute i Transsibirien. Och det var ju rätt svårt att frakta den därifrån.
Mm.
Men de använde den här då för att såga ur mammuten ur isen och i ett isblock transportera mammuten till civilisationen.
Wow.
Och det finns sjukt häftiga bilder på när den Mi-26an kommer med
mammut under. Oj. Vi får nästa. Ska vi se om vi kan lägga ut några sådana bilder på Instagramet också.
Jättebra där. Mm. Ja.
Tufft.
På tal om tufft. Det tuffaste med den här, det är ju när man bara jämför maskiner med varandra.
Ja.
Den här är så stor så att stjärtrotorn är lika stor som rotorbladen på en R22 eller en MD500.
Oj. Vad det, hur liksom kollar man stjärtroten då? Finns det liksom en stege upp eller en trappa?
Jag har ju bara tittat på YouTube och jag upplever nästan att de kommer, alltså att de kommer, kan klättra in i stjärtroten och upp, eller om det stiger vid sidan.
Ah.
Men alltså det är ju de, när de klättrar på helikoptern och öppnar luckan uppe vid motorn, alltså det är ju som att gå in i en liten lägenhet. Det är ju liksom portar man öppnar.
Oj. Det är som, tänkte jag göra en daily inspection på den helikoptern, tar flera timmar.
Ja, du får ju en hel dags mätare.
Ja, vill du flyga imorgon? Nej, det går inte. Du är övermorgon, så har jag hinner att göra daily.
Ja, jag tränar klart för idag. Vi får ta det imorgon.
Ja. Ja, fantastiskt. Det är liksom svårt att föreställa sig hur stor den är.
Den är stor och så är den bara ännu större än vad man tror.
Kan, alltså bara, hur låter en sån då? Det får vi leta fram också. Men jag kan tänka mig att det är en enorm downwash från 8 rotorblad.
Och med den
och
storleken.
Och den tyngden och storleken också.
Fruktansvärt.
Mm.
Nu då, Anneli, vad har du kvar?
Sist men inte minst skulle man kunna säga. Så jag valt en annan jättestor helikopter som jag såg bild på första gången. Därför att någon hade parkerat en R22 i eller under den här helikoptern.
Just det.
Den har nämligen ett stort hålrum mitt i sin kropp. Och helikopter jag pratar om kallas för Aerial Crane Sikorsky S64.
Långben.
Ja, det är en riktig långben och den tillverkas nu av Ericsson som köpte upp den här från Sikorsky 1992.
Alltså jag har inte bestämt mig vad jag tycker om den där.
Nej, inte jag heller, för den är ju någonting emellan en helikopter och en lyftkran. Och den kallas ju därför för Aerial Crane helt enkelt. Den används för att lyfta saker och bara det. Den har liksom, om man inte har sett den på bild, så är det som ett helikopter, men den saknar en stor del i mitten. Det är som ett hålrum bakom cockpit.
Ja,
och sen är det som liksom lite tak och sen kommer stjärtrotorn.
Det är som en sengångare, eller som en stor insekt.
Ja.
Med långa armar, långa ben och huvudet fram, som är insektsliknande.
Insektskropp baköver också.
Ja.
Mm.
Det jag tycker är fräckt med den, det är att jag upplever att det finns inte en skruv, inte en lucka, inte ett handtag som är där i onödan.
Nej, den ska ju vara i sig så lätt som möjligt för att kunna lyfta så mycket som möjligt.
Det är bara praktiskt, enbart.
Ja.
Och det har de ju verkligen tagit till sig i designen.
Ja, men verkligen. Designmässigt då så gjorde den första prototypen 1962. De har utvecklat den lite med tiden till nyare och bättre material. Den har då 6 rotorblad i jämförelse med Mi-26ans 8 rotorblad. Så den är ju inte lika stark, kanske på grund av det, för man behöver ju en väldig massa rotorblad för att lyfta tungt. Den, apropå höjden där, du sa att det var en långben, den är 5,66 meter hög. Och den är 21,41 meter lång. Så den är ju lång som en buss.
Ja, verkligen. Minst.
Och dens maximum take-off weight är 19 ton. Den kan åka 370 kilometer som längst. Då. Det som är lite annorlunda med de här som jag tyckte var kul var att alla har individuella namn. Så Ericsson har gett varje helikopter ett individuellt namn. Och då har de här namnen blivit liksom som personligheter som är med i viktiga händelser där de räddar folk eller lyfter saker. Och några av de mest berömda namnen är då Elvis, Hulken, Isabel, Olga, Gypsy Lady och Aurora.
Jaha, de har jobbat hårt.
De har jobbat riktigt hårt och länge.
Ja, de har sett grejer.
De är som arbetshästar, är de. Och de här helikopterna, de finns bara i USA, Korea och Italien. Så jag tror Italien bara har en. Korea har några stycken och USA jobbar de som mest.
Så bara en i Europa?
Ja.
Mm, okej.
Okay. Så man kan hyra den om man vill lyfta något. Och Ericsson Skycrane kan då lyfta 20 ton. Man tänker på den väger ju 19 ton och kan lyfta 20 ton. Det är lite tufft det.
Ja, verkligen. Mm. Och är det inte så, i förarhytten så är det en som sitter åt andra hållet, sitter baklänges.
Mm. Det vet jag faktiskt inte.
Nej, men jag tror det är så. Dels så är det en eller två piloter som sitter på det vanliga sättet, man tittar framåt. Men det finns också en som sitter rygg i rygg med dem, nästan en trappa ner. För ja, det här huvudet som vi pratar om är lite avlångt.
Just det, men du är det bekant. Jag tror det är han som sköter lyftanordningen.
Ja, precis.
Mm.
Så att, då har han som ett eget fönster och sitter rygg i rygg med dem och kan då titta ner på lyftjobbet på det sättet.
Ja. Och bakåt då.
Ja, ja, exakt.
Hoppas han inte är en sån som blir åksjuk av att åka baklänges.
Nej.
Jag såg faktiskt när de gjorde en daily inspection på Skycrane. Och då var det så att det finns en liten stege på stjärtbommen så man kan klättra upp och titta på rotorn, stjärtrotorn. Mm. Så vi hoppas att du uppskattar det här nördavsnittet i stora och starka helikoptrar. Därför att det är roligt att nörda ner sig.
Och vi har inte pratat så mycket om de här stora maskinerna heller. Utan vi har ju tittat på de där vi har skolat oss och så.
Precis.
Mm. Men nu...
nu är det slut för idag. Vi hörs snart igen.
Hej, hej!
Hej!